han är ändå gött ädel, Zlatan, får man säga.
Nu så här på slutet av karriären, att det är dags att börja ge tillbaka lite.
Ja, men mot polarna som har hjälpt till att bygga hans karriär.
Mm. Det ryktas om att han ska till Italien nu och mest för att liksom kunna ställa upp.
Ja, men det är Bologna där, va? Hans gamla polare Sinisa Mihailovic som är tränare. Grym vänsterfot har jag för mig i typ Lazio och sånt där, för att den drog in frisparkar som var helt sinnessjuka. Men det har inte du koll på, Lindberg.
Nej. Men han är tragiskt sjuk nu.
Ja, han är tränare där och han har någon sorts cancer. Jag vet faktiskt inte att det går in djupare på det. Det var inte det som var grejen. Men det som det rapporterades var ju om hur snäll Zlatan var, som skulle kunna tänka sig faktiskt att gå till Bologna och hjälpa sin gamle polare som hade det svårt nu då.
Mm. Han kommer ju nu då på free transfer här, Zlatan, för han har ju är klar med sitt MLS-äventyr och kan ju gå som bossman, som det fint heter.
Ja, men det låter ju fan schysst ändå att han då tar sig tid och komma dit och hjälpa sin gamla kompis.
Mm. Och pengar har han så.
Ja, nej, han har inga problem att sätta mat på bordet, det tror jag inte, efter de här senaste samarbetena med Dressman och allt vad det har varit. Så.
Vill han ha något för att hjälpa Bologna?
Ja, men inte så mycket. Utan bara 85 miljoner vill han ha i sign-on. Och det är ju för att vara schysst.
Det är det man gör. Om du någon gång blir
dålig.
Sjuk, Hannes, då gör jag det för 8,5.
Det är inte klokt, alltså. Man kan rapportera som att han ska ha en jävla hjältegloria för att han går in och tar 85 miljoner. De får typ pantsätta hela jävla vägnätet i staden och är för alla spårvagnar typ, liksom.
Och det här är för 18 månader.
Ja.
Och jag läste det 1,5 år. Och jag läste då att då skulle största sponsorn gå in med 20, ägaren gå in med 20 miljoner. Ja. Som att sälja en spelare för att få loss lite kapital.
För att hans kompis skulle kunna tänka sig att komma och spela lite fotboll.
För att man ska ta in en avdankad 38-åring från MLS, liksom. Ja. För att han ska vara schysst.
Ja, det är fantastiskt. Det är ju rapporterat. Det rapporteras som att han har gjort ett jävla hjältedåd, liksom. Ja, det är intressant. Nej, men du lyssnar inte på någon podcast om Zlatan Ibrahimovic. Vi lovar att vi ska hålla det till ett minimum i alla fall i det här programmet. Du lyssnar egentligen på BB-podd på gt.se om IFK Göteborg och om allsvenskan också lite grann nu. Men vi ska väl börja så småningom ganska snart i blåvitt träsket, eller vad säger du, Glimberg?
Det är det bästa träsket att vandra i. Men som du säger, vi berör ju ofta andra ämnen också, men de indirekt berör ju IFK Göteborg. Så vi kan alltid falla tillbaka på att det här är en renodlad blåvit podcast.
Ja, och det händer jäkligt mycket just nu de senaste veckorna. Det är knappt som har hunnit med att podda. Och vi har knappt hunnit med att ha gäster i den utsträckningen som vi egentligen vill.
Mm.
Men nu har vi ändå laddat upp ganska bra här inför hösten och vintern som ska komma.
Ett bra gästbatteri, så att säga.
Ja, så jag tänkte vi kan ta och droppa lite av det som ligger i pipen här.
Mm. Det är skönt att man kan planera lite nu också, för nu behöver man liksom inte förhålla sig till massa matcher som har varit. Nu går man in i ett gött uppehåll där folk tänker, åh, nu ska jag koppla bort blåvitt. Jag tycker man ska göra precis tvärtom. Det är nu man ska börja intressera sig för blåvitt och vi laddar upp inför kommande säsong. Semester, vad är det ens?
Men det ligger mycket i det du säger, för att vi kommer ju ändå ur den här säsongen med ganska bra skjuts liksom i steget. Och alltså blåvitt, hela blåvitt som förening. Och jag tycker att det har varit synd att bara tappa den styrfarten liksom, utan fan se till liksom och var igång, bröta och döna, höll på, se till att signa upp dig och dina polare för årskort liksom redan nästa år. Släpp det inte, utan var på det liksom. Det är klart att ni kan ta någon veckas paus, men då lyssnar ni inte på det här ändå.
Nej.
Så det är inte, om ni tycker att vi gör ett grymt poddavsnitt med en gäst, fanns det till att dela det till era polare då, eller vad som helst runt blåvitt som gör att det fortsätter att hålla upp draget. Mm. Det är fan viktigt.
Vi kommer fortsätta och hoppas kunna vara något sorts litet ljus som håller på att brinna under det här lilla uppehållet då, så att ni inte tappar det.
85 miljoner vill vi ha för besväret.
Ge mig nu vårt lilla goa gästbatteri här för hösten.
Ja, men i någon sorts ingen nämnd, ingen glömd fallande ordning uppifrån och ner, bakifrån och ut. Så kommer vi snart podda med Emil Holm.
Det blir kul. Vet du, han var en av de som faktiskt sa att han inte ville att säsongen skulle ta slut nu.
Ja, men det kan man förstå. Han är ju på G. Verkligen en av dem, den enda i truppen som känns intressant. Eller
vad säger.
Det var inte snällt. Men han känner jag mig lite nyfiken på i alla fall. Mm. Bättre sent än aldrig. Så ska vi göra ett avsnitt med Joel Alme.
Det skulle bli häftigt också.
Ja.
Jag har aldrig träffat Joel.
Nej,
det ska bli väldigt spännande att se vad han är för filur. Jag har sett honom live vid x antal tillfällen och tycker att han är en skicklig musiker.
Men om du inte vet vem det är, så är det i alla fall han som gör Snart skinner på sig.
Är det sant? Ja. Har han gjort den?
Jonas Henriksson, som föreslås bli ny i styrelsen, ska vi också snacka lite med. Se vad fan han har tänkt att tillföra den jäveln.
Också ganska intressant. Jag har ju pratat med Jonas vid flera tillfällen genom åren, och han var ju en av dem som tidigt var på att man egentligen bör sätta in sportslig kompetens i styrelsen. Och nu är han själv liksom då föreslagen för precis just den typen av roll. Jävligt intressant.
Prestera, smekmånaden är över.
Eller hur?
Ja. Pontus Farnerud också tackat jag till att vara med. Det är också en gubbe man är lite intresserad och nyfiken på, va?
Ska vi prata om han har bytt ut sin höft kanske?
Ja.
Nej.
Vad
taskig jag var. Nej. Pontus Farnerud är du sjukt intresserad av.
Ja.
Har han en vit mässa? Hur ofta är han längs den franska rivieran?
Och du har ju inte intervjuat Pontus förut, så vi kan ju ta vid där ni slutade sist. Det var på något tåg, tror jag.
Det var på cupfinalen hem 2013. Och både jag och Pontus har firat, kan man säga.
Ah.
Jag tror man söker på cupfinalen 2013 på YouTube, så dyker den här intervjun upp.
Det roligaste med den intervjun, det är ju att han sitter och är så jävla lättad för att han typ: jag har suttit och cyklat på den här jävla cykeln så jävla länge. Och du bara: jag har också cyklat. Varför du nu säger det?
Ja, men det var ju ironiskt. Problemet att han förstod inte
det. Han bara: ja, bombar ju upp straffen i krysset, den sista avgörande, mycket fint.
Har du hört när han pratar om den straffen? Om hur han bestämmer sig i steget för vad han ska lägga den någonstans. Ja, fantastiskt fint.
Det är så han gör. Då gick höften också när han vred till.
Synd.
Stackars Pontus. Ja, nej, men det ska också bli kul.
Mm.
Och det är inte allt, men det är lite av det som vi fått klart. Men vi tänkte vi kunde ju bjuda på det här i alla fall. Som en liten teaser.
Ja, men när man äntligen kan planera lite.
Ja.
Mm.
Ska vi kasta oss in i den senaste blåvita matchen innan minnet fejdar allt för mycket?
Det tycker jag. Fast frågan är om det är en match som man någonsin kommer att glömma.
Ja, det var sjukt.
Ja, det är så här, det finns ju, senast man var i ett liknande scenario var ju liknande, men Djurgården hemma 2009. Det är en sån match som du kommer aldrig glömma, den matchen. Du kommer alltid komma ihåg hur det gick till där.
Ja, men här var det också ett litet läge där man går och känner att Ja, vi går väl och kollar den sista matchen också. Ja. Liksom det känns lite avslaget, får man väl faktiskt i ärlighetens namn säga, att det var Blåvitt mot Östersund, två lag som inte har någonting att spela för i sista omgången, och då drar de till med ett målkalas utan dess jävla lika.
Ja, men det var ju som någon sa där, att hade man spelat på att Blåvitt skulle spotta in 7 mål, så hade man varit ekonomiskt oberoende. Man ska ju komma ihåg då i sammanhanget att Blåvitt inför den här matchen inte har gjort mål på över en månad, att man har varit superkritiserad för att man är svinsvaga på sista tredjedelen.
Och spara allt det bästa till sist.
Ja, men hade man bara fördelat ut de här 7 målen på de här matcherna, så hade det ändå varit ganska många mål på en månad.
Ja. Robin Söder, han bommar skytteliga-vinsten med ett mål där då.
Mm.
Eftersom Buya Toray smällde in ett mål mot Norrköping då. Men det är ändå fint att se liksom, att han tar sig upp på den höjden igen. Liksom.
Fast det är ju mer än vad han någonsin har gjort också. Vilket är helt sjukt, tycker jag. Framförallt just då det här året. Som vi har spelat bra och gjort det bra i år. Men vi ligger fortfarande 7:a. Och Robin Söder är ett mål från en skytteliga-serie. Och är också Robin Söder, som inte har varit känd för att vara den där målsprutan. Han har varit känd för att vara en smart spelare.
Men framförallt så tycker jag så här, vi har egentligen inte spelat ett spel som borde premiera Robin Söders målproduktion, om du förstår vad jag menar. Robin Söder är ju typisk forward som mår jättebra att spela 4-4-2 med en annan duktig anfallare. Liksom. Mm.
Så han kan skapa yta för den anfallaren, så den får göra målen.
Ja, du menar att
det
var gött att inte vara någon annan, så där han fick göra dem själv.
Nej, men det är så många. Robin Söder är ju känd för att orka göra de här grislöpningarna och ta jobbet för de andra. Och därför är det så kul att han på, inte ålderns höst, han är fortfarande 10 år gammal, men lyckas då att få upp sin målproduktion och faktiskt göra tvåsiffrigt antal mål och mer därtill. När han kom tillbaka till Blåvitt så var det ju ingen som trodde att Robin Söder kommer ligga så pass högt upp i skytteligan. Man kände väl så här, av alla hemvändare som finns i hela världen, varför just Robin Söder? Och tji fick ju vi liksom.
Ja, men det är bara hoppas att han kan konservera den målformen till nästa år där. Sen så av många sjuka säger förutom målkalas och grejer, så är ju hela den här episoden när Giannis byts ut för att Tom Amos som har kämpat på utan liksom gnäll hela säsongen som andra målvakt och gjort det bra och varit en viktig kugge i lagbygget, han ska få lite allsvensk tid. Och det fick han ju cirka 2 minuter innan.
Ja. Och det är fint av Poja också. Ja,
absolut, alltså det vet de, har ju hört Sven-Göran Eriksson som snackar om att han lägger inte så mycket tid sådär, kompistid med spelarna i startelvan, utan det är de från liksom, plats 12 och neråt som behöver kärlek och grädde liksom. Ja. För att de andra, de spelar ju varje vecka, så de kommer ändå vara glada. Kanske inte är 100% så det man ska jobba med det, men det ligger någonting i det ändå liksom, att de som inte spelar ordinarie hela tiden, de behöver faktiskt peppas mer. Men där ser man att han tänker på honom.
Ja, där tycker jag att Poja har varit duktig över hela året när det har varit cupmatcher och sånt där, som vi vet att det här bör vi kunna städa av ganska lätt. Då har han också satt in Tom Amos i målet just för att det ska bli lite rotation. Dels så får ju då första målvakt vila, men också så får han speltid, och det är ju viktigt liksom med erfarenhet i ryggen. Och lite som Micke Stare pratade om när han var tränare, att jag vill aldrig att någon spelare ska få göra typ allsvensk debut under dåliga förutsättningar, utan det håller ju hellre den personen på bänken. Och den gången, första gången man ska göra premiär i allsvenskan, så ska det vara en positiv upplevelse. Och lite så kan man väl säga att det också blev här, även om då Tom Amos har gjort ett par allsvenska minuter förut såklart.
Ja, det är ju, men sen så blir det ju nästan som att det är liksom en konstig dröm eller något i den stilen, när Tom då mycket olyckligt blir skadad av egen spelare i en märklig situation, och man bara står och tänker, vänta nu, vad fan händer nu då? Ja. Och då sprintar han bort till bänken,
August Hellingberg, och förkunnar, jag har spelat handboll, jag löser det.
Ja, men han är ju lång också. Ja. Och löser oförskämt bra, även om så här, det var inga kanonskott som kom på honom.
Men han tog
det, det var några skott, och han var ute och latchade med fötterna, för det var extremt roligt i den här ganska komiska liksom uppsluppna stämningen som blir när vi leder med några bollar.
Ja, men och det är också så här, det är ganska intressant att det tydligen inte fanns då en backupplan för om andra målvakten skadar sig. För det har man ju, så förr i tiden vet jag att då var det Tobias Hussein som var inom citationstecken tredje målvakt. Ja, det går ju inte nu längre då, eftersom han inte längre är aktiv fotbollsspelare. Och att då August bara är nu då naturliga valet, och som också då får hålla nollan, ja, visar ju ytterligare att han verkligen är redo att axla rollen.
Ja, och medföljandes alla roliga spaningar om att Erlingmark liksom, precis som sin pappa, så kan han spela på alla positioner, till och med i mål och så vidare. Ja, det är kul. Ja. Då kan man vara skarp.
Men just det är det jag menar med just den här matchen, är att det finns så himla mycket att ta med sig från den. För nästa punkt du har, misstänker jag, är att Alhassan Yusuf gör mål. Ja. Inte bara en gång, utan 2 gånger. Och det är som 3 helt osannolika händelser i den här matchen.
Ja, men det är ju faktiskt helt sjukt, för vi har verkligen suttit och liksom prisat Hasse och tyckt att jävlar vilken spelare. Fan vad synd att han inte kan skjuta. Mm. För det har ju också varit någon sorts konsensus om att varenda gång han ska försöka trycka bollen in i mål liksom, så har det inte blivit så bra. Det har inte varit hans grej liksom, han måste träna på skott.
Det är mycket spagettiben.
Och nu liksom så är det ju ett, så får han ju chansen, och när han touchar någon motståndare och trillar in i mål, och det är bara där är man ju bara, Hasse gjorde mål, ja, och i helvete.
Ja,
och då är det lite som att han bara, jaha, det här var ju inte så svårt.
Nej.
Så här kan man också göra, men jag gör det till.
Ja. Och så är det någon svinsnygg retur på, är det Victor Wernersson som kliver in och skjuter?
Yes.
Ja. Och så sinnessjukskott från Victor Wernersson. Så här, vad får du hållit på det alla år?
Ja, alltså det är oerhört roligt. Och där höjde han sitt värde med 40 miljoner eller någonting.
40, 50, 60.
Har ni glömt Att det var Lasse Vibes sista match, sitter folk upprört hemma och skriker. Det har vi ju inte.
Gör de det? Sitter de och skriker?
Ja, det tror jag. Hur kan ni glömma att prata om Lasse Vibe, denna gigant bland giganter och så vidare. Och Lasse gjorde väl också, han gjorde ett eller två mål. Jag tror att det blev dömt som självmål det första av det.
Ja.
Jag är jävligt kluven alltså. Jag till hela den här grejen. I lördags här efter matchen så blev jag intervjuad av Tobias Hussein. Bara en sån grej. På restaurang Olividal här.
Dumheter.
Och, ja, det var trevligt var det. Ja. Ett jävla drag.
Ja, det var ett bra drag.
Hela kvällen. Men Tobbe frågade mig då om det var någon spelare som jag var liksom lite besviken på, som jag hade hoppats mer på. Och då, bara för att jag alltid vill bråka lite, så sa jag att men Lasse Vibe, det får man väl säga att när han kommer hem så ser man ju massa mål och skytteliga seger på spel någonstans. Och så blev det ju inte riktigt. Och sen så får man ju vara väldigt snabb och tillägga också att Lasse överhuvudtaget kom till Blåvitt i år och betydde en jävla massa för självförtroende och laget och hela den grejen. Men det var inte den målgöraren som kom tillbaka som kanske lämnade oss en gång i tiden.
Fast Lasse hade ju inte riktigt förutsättningar för att spotta in målen. Han har ju varit skadad en ganska stor del av året.
Ja, men det kan man väl vara lite besviken på.
Att han är skadad?
Nej, men skämt åsido, jag är inte här för att sitta och dissa Lasse Vibe. Det var verkligen inte det som var utgångspunkten.
Jag kände lite det.
Men däremot så tror jag nu att vi som lag och förening och supportrar och hela grejen, vi måste nog släppa Lasse Vibe nu. Vi kan inte sitta och gråta ut på sociala medier att hur mycket vi saknar honom så mycket längre nu. Mm. Utan det handlar om liksom att ge honom den cred och klappaxeln som han förtjänar, och så får man gå vidare faktiskt.
Ja, alltså, någonstans blir det ju så här att i och med att Lasse drar just nu så påverkas egentligen inte laget jättemycket, eftersom han inte heller var någon poängmaskin.
Nej,
det är
inte ordinarie.
Som, nej, det är inte som när Tobias Hussein gick till Kina och han gjorde ganska mycket mål för oss, eller Marcus Berg försvann och han spottade in en jävla massa mål. Utan nu går Lasse Vibe och flyttar inom citationstecken hem igen, men har inte varit superdelaktig på plan för att spotta in mål, bortsett nu från sista matchen då han givetvis gör massa assist och massa mål.
Ja, men vi ska inte behöva ha någon baksmälla efter att han lämnar egentligen.
Nej, det tror jag inte det kommer bli. Sen så har han varit otroligt viktig rent psykologiskt för laget. Det såg man ju inte minst i början på året när han kom. Och sen, jag har varit uppe och sett ganska mycket träningar i år. Och där är han ju också en jävla krigare som är egentligen involverad i stort sett varenda övning med liksom kraft. Han står och gapar på Hasse om han gör minsta lilla markeringsmiss och är en supertydlig ledare. Så att absolut, den personen kommer man sakna. Men den personen kanske vi får hem i form av någon annan typ av hemvändare, som exempelvis kanske Gustav Svensson.
Ja, men där måste vi kunna ersätta de egenskaperna liksom på något sätt inom truppen eller inom ledarstaben eller... Det ska inte behöva, vi ska inte behöva sitta och sakna Lasse Vibe i all evighet, även om vi får självklart tacka för den tiden. Alltså, när han kom in så var det precis det som behövdes. Job done, och nu drog han till Midtjylland eller vad det var. Men 7-1 ändå mot Östersund.
Det smakar ändå, men det är för bra eller?
Det är inte långt till fotboll i hatten här, eller? Det är det inte.
Nej,
ändå,
det är
eller?
Inte. Nej. Sen är ju du och jag två cyniker av rang.
Ja, men Östersund som ändå sitter i ganska mycket ekonomiska trångmål här liksom. Det är inte så att det finns någon spelbång på målkalas här, eller?
Nej, jag vet inte.
Det är inte ofta som det blir 7-1 i allsvenskan.
Det är, det är framförallt inte ofta Blåvitt gör 7 mål.
Nej. Så
det är inte ofta Al-Hassan gör mål.
Man fick ju inga dåliga odds på 7-1 i den här matchen.
Nej.
Det kan man ändå sätta som fakta, eller?
Ja, det kan man göra.
Ja.
Kan det vara någon Kurt Schillström eller någon Knut Rost som
sitter med den bången, menar du?
Som sitter och har varit inne på den asiatiska marknaden och letat. Ja.
Det kanske inte upp till oss att spekulera om. Det finns väl berörda myndigheter som tar tag i sådana saker nu för tiden.
Men det är ändå skönt att du har Östersund, att du har så lite tro på IFK Göteborg att du, när vi äntligen vinner det
7-1 ändå. Så imorgon bara Östersund magisk räddare genom spelvinst
eller genom anonym sponsor.
Det var den tobaksbutiken på hörnet på Storgatan, Skidgatan i Östersund.
Eller kemtvätten som ligger vägg i vägg där.
Som hade ett sånt
som bara vill bli en stor sponsor på några miljoner, vill trycka in ett par miljoner. Som man gör när man har rätt mycket pengar över när man driver kemtvätt så att säga.
Vi kan ju ändå nämna det då liksom att det har väl inte undgått någon då att Daniel Kindberg, före detta ordförande, är han väl ändå...
Ja, eller är han fortfarande det?
Officiellt för detta ordförande.
Ja, på pappret tidigare.
Inofficiellt, ständig ordförande i Östersunds FK. Dömdes till 3 års fängelse och 5 års näringsförbud för de här fifflet med fakturor och grejer och baracker och konstiga fakturor och hela skiten. Ja, det...
Jag såg den presskonferensen, det var rätt intressant. För han höll ju presskonferens i Stockholm efteråt.
Som man gör när man har blivit dömd till fängelse.
Ja, men det är väl jävla
narcissist alltså.
Det är väl någonstans på att han har en ganska stor maktposition i svensk fotboll. Men han börjar bli lite...
Maktpositionen här, det är väl egentligen bara att alla mediehus ser att det här kommer folk klicka på och titta på.
Ja, men då han har ju möjlighet att äga den informationen själv. Uh-huh. Och det är det han vill göra. Och han är ju ganska smart. Alltså han är ju en riktigt skicklig retoriker. Problemet för honom tror jag nu börjar bli att media inte längre köper hans så här framtoning liksom. Att man har synat bluffen lite.
Han har ju hela sitt liv kommit undan med att köra den här stilen också. Och det har väl gjort att han tycker sig vara mycket smartare än alla andra. Mm. Men nu har han nog trampat kanske några steg för långt över i längdhoppsgruppen.
Typ. Men han är extremt personlig och så här väldigt missförstådd när han pratar med journalister. Och han bygger alltid relationer till alla journalister varje gång han pratar med dem. Och försöker få dem att liksom relatera till egna erfarenheter.
Ja, men du är ju en smart person, du förstår det här själv. Liksom,
Ja men exakt, och samtidigt så förmedlar han liksom så här missnöje och uppgivenhet. Och det här gör han varje gång han egentligen ställs mot journalister eller i någon typ av presskonferens, att han påtalar ofta så här, ja men ni är ju duktiga, ni är ju tänkande människor, ni förstår ju såklart att det här inte har gått till så där, och med väldigt så här lugn och retoriskt. Det är en så här väl förpackad masterplan från honom, och det var ju samma nu när den här domen kom då, som var på, jag kommer inte ihåg hur många sidor den var på, om det var 177 eller 187, men vi säger över 100 så har vi inte faktafel i alla fall. Och i den här då över 100 sidor långa domen så har de då på den här presskonferensen fokuserat på en enda punkt liksom, och trycker stenhårt på den, och att den då är så felaktig och därför så borde hela åtalet dras om och hela den biten.
Något som ändå kändes som en kanske en bisak i det hela stora.
Ja, alltså det handlar ju om att då, vi kan dra det kort då. Det är en firma som påstås ha utfört en massa arbeten, och tingsrätten påstår att, eller åklagaren påstår att inget arbete har utförts, så att det här bara är då ett faktureringsbolag. Och sen har man då kommit fram till slutsatsen att men ungefär 20% av arbetet är utfört. Och 80% är så kallad luft då. Och då menar Kindberg på att man kan inte bara göra en sån generell uppskattning. Och det är där det ligger en twist nu. Att de menar på att allt är utfört och tingsrätten menar, eller åklagaren menar på att 20% är utfört.
De 80% tyckte inte han var så noga.
Nej, men den här kalkylen har man ju då kommit fram till genom att så här, okej. Hur mycket löner har det här företaget betalat? Och de har betalat så här mycket löner. Hur mycket drivmedel har de behövt att tanka då för att utföra de här jobben? Ja, men så här mycket. Okej. Och det bör täcka ungefär 20% av vad fakturerat belopp är. Alltså kommer vi fram till en schablon om ungefär 80% i luft. Och här ligger då den stora twisten. Och det var enda punkten som Daniel och hans då försvarsadvokat stod och tryckte på, att det här är så skrattretande och det är en rättsskandal och du vet, och hela den här biten. Och det är liksom en över 100 sidor lång dom.
Men och det här blir ju lite tråkigt här nu då, men det som egentligen är anmärkningsvärt i sammanhanget tycker jag liksom är den svansföringen som han fortfarande jobbar med. Och hela det här sättet att försöka dupera hela svenska folket liksom. Och att han fortfarande tror att det ska gå. För att så som jag ser det ändå liksom, att har man blivit, om man blivit dömd i tingsrätten liksom, så det smäller ganska högt ändå liksom. Det är faktiskt en domstol som anser att du är skyldig till detta liksom. Det är ingenting man kan sopa under mattan och garva åt och tycka att det är en rättsskandal, för det är inte riktigt så det funkar i Sverige. Oftast.
Finns ju exempel på när det gått illa till.
Ja, men du förstår vad jag menar. Det är inte jack shit att man har blivit dömd i tingsrätten så som Daniel Kindberg verkar tro att det är.
Nej.
Men vi kan väl också då liksom prata lite om hur tror vi det här kommer påverkas liksom, Östersund, svensk fotboll och därmed också IFK Göteborg liksom. Vad händer liksom? Svenska fotbollsförbundet kan man ju alltid lita på.
Ja, de har hanterat det också jävligt konstigt liksom. Och det jag sagt, det ligger en död hund begraven lite överallt, känns det som.
Ja, men för nu har de då lyckats liksom dribbla undan med sina paragrafer och anmälningstider och grejer och kommit fram till att det går inte att straffa Östersund för det här, eftersom vi kände inte till detta innan, vi inte kände till det heller.
Vi kan dra det kort. Det kan vara så att jag säger fel nu och då får det vara, men en viss licensnämnd tror jag det var, men vi säger en nämnd. Någon nämnd anmäler till fotbollsförbundet. Fotbollsförbundet säger nej, det här verkar inte stämma. Och sen så anmäls det igen. Och då känner man att okej, det här verkar faktiskt stämma. Men då är disciplinnämnden, tror jag det är, för sena på bollen. Vilket gör att, för det här, det preskriptionstiden för den här anmälan har gått ut. För den är bara 2 månader lång. Och av den anledningen så kan man då inte göra något åt det. Och jag tycker det låter helt sinnessjukt.
Man kan undra varför ska det finnas en preskriptionstid på en sån här grej överhuvudtaget.
Nej.
Det är lite som att man kommer fram till att ja, men det var han som mördade den här gubben.
Tekniskt sett så har ju...
Men nu har det ju gått 3 månader här, så nu kan vi inte sätta honom för mord här nu liksom.
I 25 år i Sverige har vi det.
Men
det jag skulle säga
liksom.
Det jag skulle säga är att, jag menar, det här fallet är ju inte avhandlat på 2 månader heller.
Nej, det är så här,
och
ingen
och
som
jag
vet
förstår
att
ju
sluta,
att liksom. Jag förstår ju att förbundet vill agera först när fallet är avslutat liksom. Och därför kan jag tycka det är jävligt märkligt. Sen nästa grej. Alltså förlåt mig, men förbundet, ni fucking bestämmer.
Ja.
Det är väl inte svårare än att ni bara bestämmer, att ni tittar och ser okej, det här har hänt. Alltså får vi agera efter det här. Där kan vi inte hålla på och förhålla oss till en massa jävla ledtider och grejer.
Nej, men jag tycker liksom inte liksom, det är inte bara för att vi tycker att det är så jävla kul att Östersund ska flyttas ner, utan jag tycker liksom att man får ta hänsyn till liksom hela resan fram när Östersund har tagit sig upp till Allsvenskan genom uppenbarligen då brottsliga, i alla fall i nuläget, metoder. Har de fått in pengar, och när liksom hundratals föreningar kämpar varenda jävla dag och säljer bingolotter och allt vad man gör liksom, för att få ihop precis ekonomin, så glider de in på en jävla lufträkmacka liksom, och
som det går... som är statliga pengar man har tagit, alltså
skattepengar. Ja, och går till Europa League liksom. Det på vägen så har man ju slagit ut lag då liksom, som kanske skulle fått en uppflyttning eller som inte skulle fått blivit nedflyttade, där det jobbar riktiga personer som kanske får gå från sina jobb för att man åkte ur en division och så vidare liksom. Det är ju inte bara någon låtsasgrej, utan det är ju riktiga människor som har drabbats av de här grejerna. Så därför tycker jag att det är så jävla nonchalant av Svenska fotbollsförbundet och liksom bara nej, fan, det gick inte. Och det jag tycker att det luktar riktigt illa, och att det kanske till och med, man får ju misstankar i sitt eget huvud i alla fall, om att det finns folk här som har haft ekonomi att vinna på det. För så tycker jag alltid det ser ut med de här jävla fotbollsförbunden, FIFA och UEFA och överallt liksom. Det är alldeles för mycket pengar i omlopp som kan försvinna iväg till privatpersoners jävla lyxkonton i Monaco för att man inte ska få de misstankarna att det luktar död hund, som du säger. För det tycker jag det gör varenda jävla gång som de här nämnderna och de här jävla högsta beslutande organen är inblandade. Det är alldeles för mycket pengar som går liksom vägg i vägg för att man inte ska bli jävligt misstänksam. Mm. Typ så.
Och de enda som inte kan bli mutade i den anseendet, det är det svenska rättssystemet. Och de har precis då velat sätta honom bakom lås och bom.
Ja. Ah.
Men så här, jag bryr mig egentligen inte om de degraderas eller om de inte degraderas. Det är inte där. Det jag vill är att man ser på fallet, men inte ens det väljer man ju att göra. Och det är ju där det stora praktfiaskot ligger, tycker jag.
Mm. Sen så ska vi säga så att eftersom Östersund nu har satt sig ganska hårt i skiten rent ekonomiskt då, eftersom man har väl trott att man ska kunna fortsätta så här i all evighet, så ligger de ju redan risigt till. Det jag menar, det var ju tal om att de inte skulle kunna spela klart allsvenskan ens för att de inte kunde betala sina räkningar. Och det lär väl inte bli enklare att dra in de pengarna nu liksom, när ordförande faktiskt har blivit dömd i tingsrätten. Liksom. Står man där och vacklar som sponsor nu och känner att men det här vägde ändå över till plus, då är man ju helt soprökt i skallen, skulle jag vilja säga. Ja. Då, liksom. Så att det skulle förvåna mig väldigt mycket om man ändå hankar sig fram till en allsvenska nästa år. Och om man nu gör det, så måste väl ändå alla lag, alla medier, alla som känner sig rejält jävla lurade av Östersund, se till att liksom det blir en lång jävla Golgata-vandring. Liksom. Att vi ska se till att slå liksom bottenrekordet i antal bortasupportrar på en arena. För det ska väl till och med de annars ganska... liberala Stockholmslagsupportrarna kunna gå med på att bojkotta Östersund nästa år, om de nu mot förmodan skulle spela allsvenskan. För det är ändå inte en god bortaresa en timme till Eskilstuna och vi åker dit och superskallen av oss, utan då måste man ju jobba lite om man ska ta sig till Östersund och det är kallt. Ja. Så att det kommer inte bli något medhårsår i sådana fall. Jag tror inte de kommer palla det här liksom. Så att för allas trevnad, bara lägg ner er själva, typ.
Du vet ju hur man brukar säga på återseende till vänner och bekanta.
Ja.
Nu är det så att en kär vän till BB-podd återigen gör besök hos oss, och då i podden. Det är nämligen så att Garageport-experten återigen är med som en god och härlig sponsor till BB-podd.
Äntligen!
Har du längtat?
Ja, som jag har längtat. Och det är, som jag har suktit och suktat efter den här garageportarna. Jag har fortfarande inget garage.
En Hörman LPU.
Ja, jag har fortfarande inget garage, men jag ska ha en sån en gång.
Är det så att ni är på jakt efter en ny garageport så här i vintertider för att skydda det som ni håller kärt, så ska ni gå in på garageportexperten.se eller ta kontakt med oss, så kopplar vi ihop er med Daniel Zachrisson som är garageportexpertens jävla motsvarighet till Torbjörn Nilsson.
Han är gud.
Allt han rör till blir till guld, och lika så ditt garage. Ta kontakt med Daniel.
Det sticker ju till hakan ändå. Garaget kommer bli till guld om du sätter in en ny garageport.
Du kan sätta in dina guldtacker som man har där. Och sen sätta dit en riktigt bra garageport.
Ser man en Hörmans garageport, så kan man misstänka att där innanför ligger i guldtackor.
Är det motsvarigheten till så här, vad heter kassanskåpets Frans Jäger?
Nej, men det är så här bling-bling på garageportsspråk liksom. Man ska showa off i kvarteret, då ska man ha en sån. Eller om man bara vill skydda något som är där inne, såklart.
Ta kontakt med Daniel, antingen genom att gå via oss, eller så går du in på garageportexperten.se och där hittar du mer information. Tack som fan, säger vi.
Jag har riktigt sjuk entusiasm för garageportar, känner jag. Det är inte bra för mig det här. Vi kan väl ändå inte undvika att kommentera lite av upplösningen på allsvenskan här nu, med tanke på att det ändå, man får ändå säga att det påverkar Blåvitt ganska mycket, det som händer i allsvenskan.
Det var ju inte helt odramatiskt, varken superettanslutet eller allsvenska slutet.
Nej, och man var jävligt kluven inför sista omgången där. Det handlar ju om vem man inte vill se ta guldet. Och då hade jag ju en käpphäst då på något sätt, att Malmö, om de vinner, det är det som är sämst för alla. Eftersom Malmö har haft ett mellanår lite på något sätt ändå spelmässigt, och om de ändå skulle liksom stå som slutsegrare i slutändan, så hade det inte känts som att där hade de kunnat cementera in sig själva som någon sorts herrar på ständiga täppan.
Verkligen att alla andra hade varit deltagare.
Ja, och så vidare. Vi gick på halvfart, bla bla bla. Men det vill jag inte skulle hända. Sen i en sån här omgång när det finns så många som har liksom höga insatser inlagda på roulettebordet, så känner jag liksom att Vad vill jag? Jo, jag vill att så många som möjligt ska bli maximalt ledsna. För missunnsam som jag är då liksom, så känner jag i alla fall att då blir ju min upplevelse i snitt bättre.
Ja, jag förstår vad jag menar. Andras lidande är din njutning så att säga.
Ja, men det är ju det man får gå till i det här läget. Och då hade vi ett Djurgården som ledde in för sista omgången. Och de hade väl på något sätt redan börjat ta ut sin glädje över guldet. Så att om de skulle få vinna guldet så hade det inte varit lika farligt som om någon annan hade gått om på slutet.
Nej, precis.
För då hade ju glädjemätaren slått i något sorts jävla tak där.
Ja. Men samtidigt hade ju Djurgården blivit så jävla mycket mer besvikna. Ja, men vad Bayern hade blivit.
Ja, fast där kan man så att säga 50-50 med glädje versus sorg.
Ja, fast det är mer sorg. Och det måste ju också väga över.
Ja, fast om Bayern då hade gått och vunnit liksom sitt andra guld, du vet, på en livstid, så ja, jag vet inte. Men vi puttar också in den här insatsen då, att det firas ett guld på Norrköpings hemmaarena för andra gången på 3 år eller 2 år, ja, vad det är. Där är ju också många som blir ledsna liksom. De vill inte se andra sin då arena liksom bli skändad. Östgötaporten måste kanske ändå vara den mest skändade arenan i Sverige.
Ja. De har ju gnällt nu på Östgötaporten för att supportrarna och Djurgårdssupportrarna när de planstormade förstörde gräsmattan. Och min första spontana tanke var, men herregud, den måste ju tåla att folk går på den. Men då är det ju att de har tappat bengaler då ner på den som har gjort att det bränt sönder.
Det har smält.
Ja. Och det, kära Norrköping, det vill jag berätta för att det händer inte med en vanlig gräsmatta.
Nej, den här gräsmattan förstörde ni väl när ni valde att riva upp den och lägga in någon sorts jävla... Ja,
och hade det varit en vanlig gräsmatta och det hade råkat bli en lite förstörd plätt, då kan man bara skära ut den lilla plätten och lägga i en ny liten plätt. Och så är everybody happy.
Kan du lägga in något annat? Lägga in en rosa plätt där liksom.
Varför inte? Då kan det bli först med det.
Ja, det är fräckt.
Men det blev ju ändå någon sorts, om man ser slutet på det. Djurgården först då, superbesvikna, släpper 2 snabba. Malmö börjar ju mål.
Stor ångest hos Djurgården.
Ja, men Malmö-supportrarna blir ju väldigt glada. Mm. Och när man sen drar ner allting till att, och tyvärr då, Bayern, de hann ju bara bli direkt besvikna. De gjorde ju en direkt dålig match mot BK Häcken. Det spelade ju ingen roll vad som hände där.
Nej, så där var det ju aldrig... Där blev de aldrig glada.
Nej, de blev aldrig så här dödsbesvikna.
Ja, fast de fick nog den besvikelsen kom tidigt bara. Så det blev jämnt utspridd besvikelse. Okay. De var ledsna hela dagen, kan
men,
man säga.
Men tänk dig Malmö-supporterna som var svinglada.
De kände att det här tar vi.
Vi har ju guldet nu. Så länge inte Djurgården då gör det där jävla målet. Då gör ju Djurgården då mål nummer 2. Man tar den här pinnen man behöver. Malmö-supportrarna maximalt besvikna över detta. Norrköping-supportrarna också besvikna över detta. Bajarna ganska besvikna. Så att kontentan av det blir rätt bra ändå.
En rolig detalj i det här sammanhanget då, ifrån Malmös match. Det var ju att jag tror att det var Rosenberg och Berge, tror jag, eller det var någonstans, jag tror det var Mattias Larsson som förut var med i BB-podden en gång i tiden, som skrev att det var lite sött för att de hade sett fel match på anslagstavlan och trodde att Blåvitt Östersund var Bayern Häcken.
Oj, så de fick panik liksom.
De fick panik, de leder med 7-1. Vi måste göra fler mål. Stackars Örebro som fick sota för det.
Ja, visst.
Så att, ja, man kan ju också då liksom glädjas över att det blir en väldigt icke-värdig segrare ändå i Djurgården, ja, eller? Som har tagit sig fram genom märkliga domslut och konstiga straffar och ja, aldrig riktigt spelat så här 100%, eller?
Nej, men så är det ju. Och det någonstans visar väl på hur jävla viktig varenda jävla poäng är i den här serien och hur viktigt varenda mål är. Det funkar liksom inte att åka bort till Falkenberg och kryssa. Man har inte råd att göra en sån grej även om det är i 15 april. För det straffar sig sen i slutet av oktober.
Man måste vara påkopplad när man möter AFC i första matchen också faktiskt.
Eller hur? Så det är ju det som är, det blir ju någonstans charmigt med allsvenskan. Och då var jag ju så här, okej, men fine, Örebro vann och så tyckte jag ändå att ja, men nu efter förutsättningarna så var det helt okej. Okay. Tills jag ser då Bosse Anderssons jävla överspel. Och nu vill jag bara ta ifrån dem allting. Jag tyckte att det betedde sig vidrigt alltså efteråt.
Ja, just det här med Bosse Andersson, det är ju helt sinnessjukt. De flesta har väl sett bilderna på hans känslostormar. Alltså, jag kan bara landa i 2 saker. Att antingen så är det ju bara någon sorts spel för gallerierna. Något helt sjukt. Han liksom svimmar i direktsändning när han ska lyfta pokalen.
Men det händer ju inte.
Det går inte. Nej. Jag vet inte vad det är.
För om det skulle vara så, då skulle han ju aldrig klara av sitt jobb om han är så emotionellt inblandad i det.
Ja, då måste han ju sluta på sitt jobb direkt innan han dör.
För att risken är ju att han tar riktigt dåliga beslut för att han är så emotionellt
störd. Ja, men
störd.
Tänk om de inte hade tagit guldet där. Vad hade hänt då? Liksom? Hade han...
Västerbron.
Det vill man inte se. Nej, han verkar... Sen så måste man också undra varför han alltid ska ta av sig kläderna hela
tiden. Det är också så. Men jag säger, han är en generisk perfekt Paradise Hotel deltagare. Fast... extremt dramatisk, har aldrig kläderna på sig och bara vet så här, skriker ut sina känslor.
Jag är så jävla tacksam att få uppleva det här. Hur rankar
du detta guldet? Ja, det är... Paradise Bosse alltså.
Ja. Varför inte? Fuck Superbosse. Sen det är också så här, varför är, och det är just då Djurgården som har det här, varför är det så mycket fokus på sportchefen? Kan du nämna något annat lag, förutom då eventuellt något lag som kanske då via skatteintäkter har fifflat in lite pengar vid sidan om så här, som har så mycket fokus på sin sportchef? Jonas Olsson, när han var sportchef för Blåvitt. Han tar inte av sig tröjan.
Han visste inte ens hur man skulle skaka hand på bild.
Han tar inte av sig tröjan. Han svimmar inte i direktsättning. Han är en balanserad människa. Och det vet vi ju någonstans att Bosse Andersson också är egentligen. Så det här jävla så här överspelet och skådespeleriet, jag köper inte det.
Nej. Sen så, jag har hackat innan på honom här förra avsnittet tror jag. Men Astrid Ajdarevic, alltså... han måste lugna sig lite. Han måste liksom, vad är det för fel på folk och deras jävla självbilder? För det är en kille som varit otroligt håsad inför säsongen. Och där det skulle kosta massor med pengar och han skulle göra kaos med Allsvenskan och allt vad det var liksom. Och han har varit riktigt dålig. Det fanns en sån compilation-video som snurrar runt på Twitter som jag delade också liksom. Där, alltså, skotten, det är ju, de är ju närmare mittlinjen än vad de är i målet liksom ofta.
Han håller på att träffa de billigaste platserna på varje arena. Och det är inte platser med bra sikt, så kan man säga.
Och då sen så är det han som är mest kaxig efter detta liksom. Nu har jag visat det. Jag bara, du har inte visat det, skit. Du hoppade in och gjorde möjligen en helt okej halvlek mot Norrköping. Det är okej, det ska jag ge dig. Men sett till förväntningar och sånt där, så är det ju jack shit liksom. Och så står han liksom och tar in credden som han inte ska ha. Det är så jävla pinsamt.
Och det är ganska så här, skumt, för att hade det varit så här, ja, men ta typ Nikola Djuric här i Hammarby. Spottar in mål, leder sitt lag och är sen kaxintervju och grejer. Fine, du förtjänade vara det. Men Astrid då, som var så här, och har kunnat åka räkmacka på att Mohamed Boja Turay nu har varit en jävla hjälte i år liksom, så här. Och jämför då med Turay som då efter guldfesten så här,
han är bara glad.
Han är glad och drog hem. Ja. För att folk började dricka alkohol, och han är inte bekväm när folk dricker alkohol, så han åkte hem liksom. Tog det lugnt.
Ja, det slappna var inte den, auran på Astrid riktigt.
Nej, inte riktigt den typen av aura.
Och det är inte bara han, utan man ser det på många ställen. Jag såg igår liksom att vår antihjälte Marco Johansson, målvakt i Gais, utlånad från Malmö, som har gjort bort sig gång på gång liksom. Det var ju han som stod för den här fantastiska segerdansen, eller förlustdansen var det, man förlorar med 5-0 borta, han lägger ut någon sorts sambatåg på sociala medier, vilket såklart supportrarna till Gais.
Det var ju i samband med det som supportrarna på Gais låste in allas bilar så att de fick gå hem från Gaisgården.
En sån riktig jävla klavertrampare av rang liksom. Ja. Går ut och säger då att jag är för bra för att spela i Superettan. Alltså, vad fan?
Om man ska
måste man göra så där liksom.
Om man ska summera en säsong då, så stod han ju då som första målvakt i Trelleborg. Rasade ur Allsvenskan.
Ja, men det var ju den premiären borta han kastade in två bollar själv mer eller mindre.
Så ska jag ärligt säga att jag har sett Marco Johansson för lite i år. Mest för att han inte har velat stå.
Ja, men det enda han har lyckats med, det är väl att lura hela domar och licensnämnd och allting, eller matchnämnd när de fick igenom sin walkover-seger mot Blåvitt i kuppen för att han hade så ont i öronen liksom.
Du menar att samma kväll som han var ute på nattklubb sen?
Ja, precis. Så, det är det enda han har lyckats med, men det är ju också pinsamt liksom. Ja. Jag vet inte, det är på något sätt att vissa unga spelare måste ut och berätta hur jävla bra de är och liksom har någon sorts yttre fiende som de nu har hämnats på när det har gått bra liksom. Och jag, när jag kommer ihåg, jag satt och kom på massa nya ord här. Jag får väl kalla detta för Zlatan-komplex då. Eller?
Ja.
De kommer aldrig komma upp i 85 miljoner, de här gubbarna, tror jag inte.
Nej,
det är för mig som är 8 kanske.
Det kan vi summera det på,
ja. Från hela det här guldfirandet måste jag också påpeka att fan vad pinsamt det blir när vissa journalister går in i rollen som någon sorts fanboys till segrande lag och ska spela med och låtsas vara kompisar och liksom elda på när de står och hånar. Det var ju Bayern som hamnade i skottgluggen här liksom, och då jamsar de med på ett sätt som är ganska pinsamt tycker jag. Alltså i största allmänhet rapportering från en guldfest liksom. Det är ett gäng på 22 grabbar som dricker bärs och är glada och stökiga och kaxiga liksom. Är det något att se överhuvudtaget? Ja, kanske.
Vi har rätt många tv-sända program som visar precis just detta. Bland annat ska Superbosse vara med i ett av dem.
Så det hade ju varit sevärt.
Då hade jag fan sett Paradise Hotel.
Ja.
Ska vi anmäla Bosse eller? Han ställer ju upp.
Han hade inte tackat nej till det.
Nej. Han hade ju inte ens tagit med sig en tröja dit.
Han sätter sig på planet helt naken, ja. Bara raka vägen till Mexiko. Kommer aldrig hem igen.
Han kommer fastna där.
Ja. Marcus Rosenberg gjorde äntligen sin sista match i Allsvenskan.
Av de här tre personerna vi har nämnt här nu då, med Marco Johansson, Astrid Ajrevic och Marcus Rosenberg, och som Marcus då, som också kan sticka ut ibland och vara lite kaxig, så tycker jag ändå att Marcus ändå är den som går högst ur det här.
Alltså, solklart mest respekten då på något sätt. Jag ska komma in på det också. Men det som ändå är glädjande i sammanhanget, det är ju då att han på något sätt bryter sin egen barriär i sista matchen och gör två mål på konstgräs. Men att det inte hjälper det minsta, utan det blir inget guld där ändå. Det är ju sympatiskt för våran del.
Ja. Samtidigt, jag känner inte att jag har de behov av att missunna Marcus här nu. Han har
ändå... SM-guld kan
ju... Jo, det har han, så det räcker också. Men ja. Han kommer hem när Malmö liksom är som mest utsatta och hela den biten och leder laget, och jag förstår att han är en sån spelare som han älskar att ha i sitt lag och hyser väl egentligen den största respekt för honom, även om han kanske då har
betett
sig illa mot Blåvitt genom åren.
Jag tycker att det är jätteenkelt. Jag hatar ju det han gör mot mitt lag. Alltså han beter sig grisigt, men jag har den största respekten för vad han har gjort för sitt eget lag. Och det är ju någonting som man som bekant skulle önska att det var fler spelare som var utomlands som kom hem och gjorde. Och chansen finns fortfarande, så det är liksom, dörrarna står öppna på den punkten också. Men det får man respektera honom för. Han tog ett lag, sitt eget lag, laget i hans hjärta. När de stod och vägde mellan olika saker och han kom dit och han tog dem till Champions League. Och nästan allt av det här ekonomiska försprånget som Malmö FF har nu, det börjar och slutar med Marcus Rosenberg, så det får han ha respekt för. Sen är det gött att han slutar. Och jag ska också gnälla på en sak till. Det är det här utdragna avtackandet av Marcus Rosenberg som är ändå får väl säga sig smått patetiskt. För först tackas han av i sin sista hemmamatch i Allsvenskan.
Mm.
Sen tackas han av i sin sista match i Allsvenskan.
Mm.
Och nu ska han spela i Europa League liksom, så att det är någon sån här avtackning som pågår i så 4 månader. Liksom, det får väl vara en match som är den sista matchen. Det är ju ingen jävla turné. Eller?
Nej, det var så. Men han kör Europa League ut.
Han är så stor så han ska höja. Nej, skärpning nu.
Kör han Europa League hela vägen ut och tills det tar stopp eller? Vad är tanken?
Men han kör året ut i alla fall.
Ja.
Jag tror att de...
Men jag menar, Europa League-finalen är ju först i vår. Ska han hoppa in bara när Europa League då? Är det gött?
Jag tror inte det blir final så.
Nej,
så det Rösler löser det. Ska vi sprida lite kärlek också, Glimberg, eller?
Det kan vi göra.
För att av alla saker från den här sista omgången i Allsvenskan så måste jag faktiskt säga att det som kanske berörde mig mest av någon jävla anledning, det är när Falkenberg på övertid mot AFC Eskilstuna gör det extremt förlösande 1-0 målet som gör då att de kliver upp från kvalplats till att vara klara för Allsvenskan nästa år. och det ligger något klipp och florerar, så jag får fan gåshud av det. För man fattar liksom direkt hur mycket det avgör det där liksom. Mm. Det är fan fotboll på allsvensk nivå när det är som vackrast.
Björkegren, här är Simba Peter! Hajemål! Hajemål! I den sista minuten, det är sekunder kvar. Laget från havet har fått publiken.
Och jag måste faktiskt också säga att Patrik Westberg, som jag har gnällt på lite till och från, han avslutar sitt allsvenska uppdrag på ett jävla förtjänstfullt sätt i det här klippet. Det är precis så det ska kommenteras, tycker jag. Grymt jobbat.
Jösses, vad du kastar kärlek runt omkring dig.
Ja, jag har suttit och gnällt i 60 minuter innan. Så
vad tyckte du om den, vad tyckte du om upplösningen i Superettan?
Ja, det är, om man går då från en allsvensk upplösning där det är liksom kamp och kniven på strupen både i toppen och botten i stort sett hela vägen in på målsnöret överallt, och så går man till nästa liksom dag, då är det samma jävla om inte värre
magisk fotbollshelg.
Ja, verkligen alltså. Du var ju på plats i Varberg, för du har lite vänner som spelar där.
Ja. Jag stack ner, jag tog med mig grabben och så stack vi ner och kikade på Varberg då, som spelade för att få spela i Allsvenskan 2020.
Och mötte ju redan Klara Mjällby, och ja, det blev som lite märklig matchbild också på något sätt.
Ja, det blev det. Det var inte den bästa fotbollen jag har sett.
Nej, det var lite ganska dålig fotboll.
Nej, men det är ju så här att när Varberg då gör sitt 1-1 så ligger de på en andra plats och är därmed klara för Allsvenskan, för man behöver en poäng.
Och då ska man ju också veta att det är första gången som Varberg överhuvudtaget i närheten, ja, av de här höjderna. Och då har de också chansen att kliva upp till Allsvenskan det året kanske, det kanske betyder som mest med ekonomi och sådär liksom. En fattig klubb ändå i sammanhanget. Ja. Varberg, så det är ju så mycket som ligger på bordet.
Ja, och jag menar, ta Varberg liksom, de fan finansieras delvis av att de äger en second hand butik inne i centrum liksom. Alltså det är något så fint med hela staden Varberg, hur de har byggt upp. Det är så klassisk klubb, lite som Ljungskile, kan jag tycka är. Och i alla fall, de då vet så att med 1-1 så klarar vi oss. Och skulle de släppa in ett mål, gud förbjuder, de här sista 30 minuterna, då hamnar de på fjärde plats och får alltså inte ens kvala till Allsvenskan. Och det är så olidligt spännande minuter där i slutet.
Och samtidigt så betyder krysset för Mjällby då att de faktiskt vinner serien, ja, som de vill göra. Och de känner, ja, det blir en sån här märklig avslutning på matchen. Ja. Som det var lite Sverige-Danmark i EM
04. 2-2 matchen, ja.
Att lagen bara står och tittar på varandra.
Men liksom, ingen vill, alla är nöjda liksom. Och så, ja, och så passar de runt bara. Och så helt plötsligt börjar ju då Mjällby gå för det i slutet på matchen. Eller då blir folk räddade. Men sen så löste det sig och Varberg gick upp. Och min son fick för första gången i livet planstorma. Aha. Det var roligt för dem. Vackert. Mest för att alla andra sprang in här och frågade om han fick.
Det fick han.
Ja, det fick han. Och då sprang han direkt fram till Varbergs mittback, Hampus Zachrisson, tidigare blåvitspelare, som är en god vän till oss. Och Hampus lyfte upp honom och sprang runt med honom på plan. Så det var en häftig upplevelse.
Huligan Axel.
Jajamän.
Ja, och i andra delen av spektrat då så har vi ju Jönköping BP.
Ja.
Som är, ja, det måste vara någon sorts ångestklimax på hela säsongen. För Jönköping leder ju matchen och det betyder ju det läget att de får har kvalplatsen.
Den är klar.
Ja, BP måste vinna matchen för att ens klara kval.
Åt andra hållet, så att säga.
Ja, precis. Men det är ju kört då, med tanke på att då behöver de göra två mål. Och från ingenstans i typ 92 minuter så lyckas BP få, om man tittar på bilden efterhand också, så är det ju så sorgligt,
ja, det är
försvarat.
Någon miss liksom.
Så att det bollen bara flyter rakt igenom hela laget och plötsligt ligger den i Jönköpings mål.
Och man ser också att anfallaren som gör målet, han firar ju inte, för han inser ju precis vad han har gjort.
Aha, liksom det
här målet betyder ingenting
han
för mig.
Han har huggit någon i ryggen liksom.
Det betyder ingenting för mig, det betyder allt för dem. Jag stänker här nu. Och så ser man en Brännström sen i tv-intervjun med röda ögon som bara ser helt... Det ser ut som, som att någon har mördat alla han älskar.
Ja, men det är ju verkligen. Och sen så går slutsignalen och då är det två lag som har förlorat allt liksom.
Ja.
Det är så någon sorts, jag menar, tragedi upphöjt till 1000. Ja, det är förskräckligt alltså.
Men det är också så här, det som är så fascinerande med det är att det är sekunder från att det potentiellt ska vara tre divisioner mellan dessa två lagen då.
Ja, just det.
Till att de då, ja, BP åker ut och de får hålla sig kvar då i superettan liksom, på fjärde plats.
Och samtidigt på någon sån här fotbollsplan i Borlänge så är det ett lag som ligger och deppar redan liksom, för att ja, Brage då.
Ja,
liksom,
det är skitigt sig.
De kommer inte på kvalplats och så får de höra bara, nej men BP har kvitterat.
Och så får det där lilla goa Simor-plinget dyker upp.
De tror inte sina ögon då liksom och kan ju mycket väl ta Kalmar i kvalet av bara farten här. Liksom.
Om du får välja då. Skit i konstgräs och sådär nu. Kalmar eller Brage i Allsvenskan?
Jag tycker ändå Kalmar är någon sorts konstant i Allsvenskan ändå. Något
visst
som ska
det
vara med där.
Visst
och det är gött på sommaren där också.
Det är fint. Ja, men framförallt så inte ett till jävla norrländskt rövgäng.
Rövgäng
med... Vi har precis blivit av med Sundsvall. Håller på att skaka av oss jävla Östersund nu. Inte upp med till jävla rövgäng från norr.
Nej, och vi får säga, men det är ju konstgräs också. Ja.
Ni kan spela hockey eller gör vad fan ni vill, men håll inte på med fotboll där uppe, det är ingen som vill åka dit.
Skidorientering, nordisk kombination, isracing.
Det finns hur mycket som helst.
Curling, whatever.
Gör allt det.
Kom inte hit bara.
Nej, ta inte den fotbollen.
Ja, där är vi på Kalmar faktiskt.
Det är som du säger, man spelar inte bandy i Blekinge.
Nej, det var någon som sa att man gjorde det också. Som att tydligen hade något bandylag. Sluta med det. Skicka upp alla dem till Borlänge och byt bara. Nu har vi pratat ganska länge va?
Lagom länge.
Ja.
Det är ändå en podcast och vi har ändå rätt att säga vad vi känner. Så att det, ni får lyssna.
Ja, det är lätt som något jävla hot här. Hörrni, stort tack till Garageportexperten. Gå verkligen in och kolla läget hos dem om ni har den minsta tanke på att skaffa en ny garageport.
Det är faktiskt en jäkligt bra investering och en riktigt säker och bra garageport. Sänker också din försäkringspremie, så bara där gör att man kan spara pengar på det. Liksom.
Och jäda.
Ja, men det är ju så. Ja. Det är ju inte mitt fel att det är så. Du köter med Trygg-Hansa alla de gubbarna.
Och vi säger också stort tack till Melrose Company på Kungsmässan. Om ni går in på melrosecompany.se på deras webbshop
och då ska man skriva in också melrosecompany.se och inte bara skriva melroseo.
Kolla sociala medier så hittar ni det. Så skriver ni in koden BBPOD25 när ni handlar där, så får ni 25% på allt ni handlar. Det är faktiskt skitbra. Och säger ni BB-podd i kassan i den fysiska butiken så får ni 20%. Det är inte dåligt det heller.
Nej.
Ska vi call it a day?
Det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Ciao.
Ni som vandrar genom livet mot ett ständigt fjärran mål. Stanna upp ett tag och grubbla. Är det någon som sett min tvål? Så säg mig var är tvålen vännen? Ser ni tvålen vännen? Undran och skräck jag känner var. Jag undrar blott var är tvålen broder? Ge mig tvålen syster. Söken och leden tåligt bad är dåligt utan tvål. Skum. Well. Om du så har gyllne borstar, om du så har silverkar, utan tvålen blir du blott och bart en badande barbar. Du må komma parfymerad i dyra oljors mod, utan lödder badar slödder, det är dock ett visdomsord.
Så säg mig var är tvålen vänner? Ser ni tvålen vänner? Undran och skräck jag känner var.
Jag undrar var är tvålen broder? Ge mig tvålen syster. Kärnan ska vara i skalet, bad är galet utan tvål.